är det ju viktigt att de som får de monopolkoncerner som har flera titlar som får det här, att man då agerar som om det är konkurrens. Alltså inte ta samma beslut att liksom porta en person från alla medierna och alla kanalerna i koncernen. Utan jag menar, hade det här hänt när det var riktig mångfald och riktig konkurrens, då hade Niklas brev publicerats med någon form av inramning. Därför ingen hade velat låta den andra vara ensam om en sån snackis.
Mm, ja, ja.
Det är jag helt säker på.
Okay.
Men nu,
så har du dragit slutsatsen att beslutet var gemensamt?
Ja, det var taget av en eller ett par personer som liksom styr hela koncernen. Och det gör ju att man kan ju ta ett sånt beslut utan risk. För det finns ingen konkurrent som kan dra nytta av det. Det är bara lilla jag, men jag är ju bara ett litet komplement som inte spelar så stor roll. Men för jämfört med om det är två jämstarka tidningar som ligger och konkurrerar, då vill ju ingen släppa den andra före och få någon fördel när det gäller sånt som folk pratar om. Och så det är det jag menar, att ska man motivera ett pressstöd, då ska man ju faktiskt agera så att man säkrar mångfalden och att alla får chans att komma till tals, så att säga, som har något allmänt intressant att berätta, och det menar jag att det här var.
Vad trevligt att se dig här.
Ja, tack. Det är kul att vara här.
Lennart Håkansson, gammal radioman, tidningsman. Och vi har också ett litet brokigt förflutet tillsammans. Jag brukar ju avslöja det för tittarna så de vet vad jag har för relation till
transparensens skull.
Transparens till Tokstollen som jag bjuder hit. Vi jobbade tillsammans på Sveriges Radio när det begav sig. Det började vara ganska länge sedan. Kan det var 15-20 år sedan? Nej, är det så mycket?
Det är nog faktiskt ännu mer.
Är det det?
Ja.
Och sen har jag ju tidigare varit frilansare åt NSD, Norrländska Socialdemokrater.
Ja, du var väl vikarierande kulturredaktör också på min tid, om jag minns rätt.
Och då var du redaktionschef, var det så titeln var på den tiden?
Ja, det var chefredaktör faktiskt.
Chefredaktör?
På den tiden, ja.
Okej. Just det. Och det plingar det i telefonen.
Ja, jag ska stänga av ljudet bara. Så. Mm. Det var bara ekot som ville påminna om någon ny coronanyhet.
Jaha, just det. Ja, men jag blev himla sugen på att bjuda hit dig. Jag har tänkt på dig tidigare, men nu skrev du... jobbar ju som redaktör för Affärer i Norr. Nyhetssajt med företagsnyheter.
Ja.
Eller vill du själv beskriva vad?
Ja, det kan man säga. Det är nyheter om näringslivet i Norrbotten och mer omnejd, grannlänen i Sverige och Finland, Norge. Och målgruppen är ju de som är intresserade av näringsliv, ekonomi, samhällsutveckling. Och det är ju ganska många, förhoppningsvis.
Men jag gick igång för du skrev en debattartikel och det gäller ju en historia här i Luleå, och det har vi haft Niklas Nordström som kommunalråd och han blev omstridd och fick mycket kritik. Jag vet inte riktigt var det drog igång någonstans, men det var nästan allt han gjorde, tycker jag, så fanns det alltid en mobb som var efter honom. Och nu var det väl skolnedragningarna då till slut som det blev. Ett snäpp för mycket, så han. Och sen gick det någon rykten om någon sån där historia som innebar puss och kram med någon annan som tydligen inte var lämpligt, eller hur det nu var. Väldigt rör historia.
Den historien vet jag inte, och jag vill inte veta. Jag har inte bevakat honom och Luleå kommun på något annat sätt än när det gäller utvecklingsfrågor.
Nej,
så för mig var det där egentligen ointressanta historien.
Nej, men såna, jag brukar säga att det heter en ska bort. Det är den nya devisen som löser alla problem. Och då vet jag inte om man fabricerar skandaler eller vad det nu blir för någonting. Jag bryr mig inte heller om det där. Men han blev en sån här som for bort i alla fall. En for bort.
Nej, men det var som jag skrev i en tidigare krönika då, när han så att säga försvann. Att han blev sönderhackad av allt det här som du nämner.
Ja, ja. Nej, men sen skickade han ju ut, han har ju nekat intervjuer och så vidare med mera, men sen har han ju tydligen skickat ut något sånt här griftetal till medierna som du valde att publicera, Men det gjorde inte de här, det som då tidningarna som du tidigare jobbat åt, åtminstone NSD och Kuriren sitter ju ihop nu, som en, det var tidigare konkurrenter, men som den nya branschen ser ut så.
Man kan säga att hade de varit konkurrenter så hade ingen av dem velat låta den andra vara ensam om att publicera avskedsbrevet från Niklas, det är jag helt säker på.
Men du publicerade, men du var väl kritisk till att de inte publicerade det här brevet. Förklara varför.
Ja, därför att det har stort allmänintresse och stort nyhetsvärde. Sen kan jag förstå, det var ju enklare för mig därför att jag har ju aldrig försökt intervjua honom om de här politiska frågorna och den här personalärendet, utan jag har ju bara bevakat honom och intervjuat honom kring utvecklingsfrågor. Och ja, han har ju aldrig sagt nej till mina frågor eller mina intervjuer. Så att jag kan ju förstå att Norrmedia då, Kuriren och NSD har lite, för de var det lite knepigare eftersom de har jagat honom och han har vägrat ställa upp och så plötsligt skriver han då ett sånt här brev. Att, då är det inte bara liksom för dem att publicera det, men jag tycker de kunde hantera det på ett normalt professionellt sätt. Alltså de kunde ha, han bryter tystnaden då, måste man ju ändå ge honom den liksom möjligheten, men man kunde ju rama in det med att vi har sökt honom, han har vägrat svara på de här frågorna och liksom det här är bakgrunden och han lämnar mycket liksom, man kunde ha satt in det i sitt sammanhang och fått att framstå som att det här är, eller gjort det tydligt att det här är hans bild och han har inte velat ställa upp på någon liksom kompletterande information. Det, så tycker jag de skulle hantera det. Inte bara säga att eftersom han inte har velat bli intervjuad så får han inte komma till tals alls.
Ja, men sen var det ju kritisk också utifrån den aspekten att de här tidningarna åtnjuter numera ganska mycket pressstöd.
Ja.
Ett antal miljoner. Hur mycket är det de får?
Ja, de får totalt 48 miljoner då, varav merparten är det här driftstödet, så att säga, 42 miljoner till NSD och Kuriren tillsammans. Sen har de ungefär 5 miljoner för ett relativt nytt stöd för att upprätthålla journalistik i Jokkmokk och Pajala och andra ställen där det är liksom tomt på journalister. Och sen har de någon miljon i distributionsstöd som alla tidningar har för att man samdistribuerar. Och sen har ju Norrköpings tidningar en 10 miljoner i innovationsstöd, så att de får väl lite till utöver de här 48 om man räknar in deras del av innovationerna i koncernen. Men,
de ägs alltså av Norrköpings tidning.
Ja. Så, och det är väl...
Ja, varför har det betydelse, tycker du?
Jo, därför att det här driftstödet, det är ju ett statligt stöd som ska säkra mångfalden. Det vill säga man ska försöka bevara en situation där det finns flera medier att välja mellan. Från början, för att det är olika politiska åsikter, olika så att säga, infallsvinklar på samhället och så vidare. Och då är det ju viktigt att de som får, de monopolkoncerner som har flera titlar som får det här, att man då agerar som om det är konkurrens. Alltså inte ta samma beslut att liksom porta en person från alla medierna och alla kanalerna i koncernen. Utan, jag menar, hade det där hänt när det var riktig mångfald och riktig konkurrens, då hade Niklas brev publicerats med någon form av inramning. Därför ingen hade velat låta den andra vara ensam om en sån snackis.
Mm, ja, ja.
Det är jag helt säker på.
Okay.
Men nu,
såg du då slutsatsen att beslutet var gemensamt?
Ja, det var taget av en eller ett par personer som liksom styr hela koncernen. Och det gör ju att man kan ju ta ett sånt beslut utan risk. För det finns ingen konkurrent som kan dra nytta av det. Det är bara lilla jag, men jag är ju bara ett litet komplement som inte spelar så stor roll. Men jämfört med om det är två jämstarka tidningar som ligger och konkurrerar, då vill ju ingen släppa den andra före och få någon fördel när det gäller sånt som folk pratar om. Och det, så det är det jag menar, att ska man motivera ett pressstöd, då ska man ju faktiskt agera så att man säkrar mångfalden och att alla får chans att komma till tals, så att säga, som har något allmän intressant att berätta, och det menar jag att det här var.
Mm. Vi har ju flera dominanta medier i Sverige som får väldigt skarp kritik för att de är väldigt partiska, driver agender, och det företag som vi jobbade på förr i världen, Sveriges Radio och Sveriges Television, har ju varit skottglugga den senaste tiden. Hur tänker du om det?
Ja, de är ju helt statligt finansierade, ja, kan man säga. Men på dem finns det ju också hårdare krav på opartiskhet och saklighet än vad det finns på de, så att säga, privata kommersiella tidningarna. Och om du går tillbaka till den situationen då de privata tidningarna var helt kommersiella, så och i konkurrens så kunde de i princip göra som de ville. Det spelar ju ingen roll, det fanns ju ett alternativ. Och på något sätt korrigerade läsarna och marknaden, liksom korrigerade. Om någon var allt för udda i sina beslut så tappar den ju, så att säga, va. Men nu är de ju inte rent kommersiella längre. Nu har de ett statligt stöd för att inom koncernen upprätthålla den här, liksom, flera möjligheter att bli publicerad.
Ja. Och då, gör de det då?
Nej, jag upplever ju att det fattas ett beslut som gäller för alla.
Men du pratar om NSD-Kurir.
Ja, NSD-Kurir.
Men jag vill styra dig på public service då. Finns den här tendensen där också, tycker du?
Ja, jag vet inte. Där tror jag väl snarare problemet är en försiktighet. Att man är så, liksom, hårt reglerade och styrda och tryck från politikerna att man kanske snarare inte vågar ta ut svängarna tillräckligt mycket. Kan jag tycka ibland. Så det är att man, och det historiskt sett så har de ju varit urusla på att komma med rättelser och genmälen. Speciellt SVT, de har ju i princip aldrig gjort fel.
Nej, det har du kanske rätt. Det brukar vara någon gång i slutet på någon rapportsändning.
Ja, ibland. Men för jag vet att folk, det var någon, jag kommer inte ihåg vem det var, som blev pressombudsman som hade ett förflutet på SVT och Sveriges Radio. Han var liksom förvånad över hur öppna tidningarna var för kritik och hur öppna man var för att ta in genmälen och sådär. Så att, ja, men det är olika traditioner och kulturer på de här områdena. Och sen kan man väl säga en stor skillnad också mellan de rena skattefinansierade public service-medierna och de statsstödssubventionerade tidningarna, det är väl att public service är ju fritt för alla. Det finns ju liksom inga betalväggar eller extra avgifter, utan har du betalat skatten eller avgiften, då har du tillgång till det. När det gäller de här tidningarna som får mer och mer i statsstöd, så betalar du ju via skattsedeln och sen måste du betala en gång till om du vill ta del av vad de skriver. Men
det är lite så poppis där, behöver betala för saker två gånger.
Nej, det är ju inte det. Och sen är det väl okej. Jag menar, privata företag har ju statliga stöd i olika former i alla branscher. Så jag tycker inte det är fel, men det är en principiell skillnad mellan public service och tidningarna. I att public service är faktiskt öppet för alla. Mm.
Publish or die.
Och det gör ju att public service blir ju viktigare och viktigare i den här medievärlden som förändras.
Ja, mer kritik där.
Därför att de är viktigare så blir de ju, ska man ju skärpa kraven på dem, så att säga.
Att det är rena pranda. Påstår ju en del. Det är väl lite överdrivet, kan jag tycka, men jag tycker det finns tendenser. Och det... Nu var det väl tidningarna som var värst under MeToo. Törs vi sitta två grupper och kommentera MeToo-rapporteringen?
Ja.
Jag vet inte hur många tidningar som blev fällda i pressens opinionsnämnd efteråt.
Nej, det kan jag inte svara på heller.
Men det var ett antal.
Men det var väl rätt många, men jag tror inte det var så många fall. Utan det var väl flera som blev fällda kring samma fall.
Ja,
så att, nej, men
det jag brukar kalla pressens opinionsnämnd. Det är som att bli förbivinkad av polisen i hastighetskontroll. Det händer ju som ingenting. Det var en annan sak om det var skadeståndsbeting. Tänk om tidningen var tvungen att betala en halv miljon för sådana snedsteg.
Då skulle man ju naturligtvis vara försiktigare. Men då skulle du få en situation som i USA där det krävs liksom fem jurister som granskar allting innan det publiceras. Och det är ju ingen bra situation.
Nej, det är ingen kul.
För det måste man ändå säga att... jag skulle vilja påstå att samtliga redaktioner och redaktionsledningar bryr sig om medieombudsmannen, som heter numera, och medieopinionsnämnden, att man vill inte bli fälld. det betraktas ändå som ett misslyckande. Även om man i sina svar till anmälan, som jag ju själv har gjort ett antal gånger, man liksom vänder ut och in på sig själv för att hitta mer eller mindre skruvade argument till att man inte har gjort fel, så är det ju ändå, det känns inte bra att bli fälld. Så är det ju.
Ja, för en del journalister är det nästan fjäder i hatten. Åtminstone blir anmäld.
Ja, anmäld. För då har man legat på gränsen. Men blir man fälld har du gått över gränsen. Ja. Så att bli anmäld men friad, det är ju bra. Ja, då har du gjort någon upprörd och gjort skillnad och gett avtryck och så vidare. Så.
Men jag tänker på det här med kritiken mot Sveriges Radio och SVT och sådär, så jag har haft så här lite självrannsakan här de senaste par åren kanske. Jag funderar, vad sysslade jag med egentligen när jag jobbade på Sveriges Radio? Och du kan väl se så här i backspegeln att ja, men då var du väl ganska vänsterdriven i din journalistik, det som man ger kritik för. Jag kommer ihåg när Bo Lundgren var finansminister, det var ju ett bra tag sedan. Jag kommer ihåg när vi förberedde frågepaket till honom, så var det ju bara vänster liksom inriktning på det.
Men
Bo Robin kallade jag honom för oss.
Ja, men det är väl en rimlig infallsvinkel om du pratar med en högerman. Bara du har motsvarande angreppssätt åt andra hållet om du pratar med en vänsterpolitiker.
Ja, men hade
det är liksom, det? Är ju, nej, det vet jag inte, men jag har nog själv försökt att liksom hitta svagheter vem man än pratar med.
Men du har inte själv någon sån där känsla? Vad gjorde jag egentligen när det begav sig?
Ja, det är klart, man hade ju... Men det gällde mera makthavare, att man hade ett större önskan, ett större behov av att sätta dit någon än att få fram intressanta fakta.
Ja.
Det kan jag känna. Det har jag också gjort lite självrannsakan. Att liksom, det som är intressant ska man få fram, men det är inte säkert den bästa metoden är att liksom angripa någon, utan att ställa frågor därför att man vill förstå. Och det har man väl liksom syndat, att man har egentligen inte velat förstå den man intervjuar, för man har inte tyckt om personen eller personens inre.
Ja.
Utan man har liksom velat avslöja den. Exakt vad man skulle avslöja har liksom varit mer eller mindre diffust många gånger. Sen är ju...
Vi kom lastbilen och parkerade utanför.
Ja.
Pip och tomgång och vi har fönstret öppet.
Ja, men jag tror det hörs vad vi säger ändå.
Ja.
Samhället fungerar i alla fall i dessa coronatider. Det är väl alltid roligt.
Precis, mitt uppe. Vad säger du om det då förresten? Jag har ju följt väldigt mycket och tittat på vad gör Sveriges Television nu under corona.
Ja.
Tiden här. Vad är din reflektion om bevakningen?
Ja, så man ser ju med ännu större intresse än normalt nyhetssändningarna, eftersom det är liksom nya bud och presskonferenser och åtgärder som föreslås. Så att det är ju intressant att följa nyheterna. Sen kan jag väl tycka att det är inte bara SVTs eller mediernas fel, men jag kan ju tycka att det är lite överdrivet. Det är en virusepidemi, som vi har ju influensaepidemier varje vinter, och vi vaccinerar gamla människor varje vinter mot influensa, och det som är nytt med den här är väl att den kan slå så hårt mot samhällsfunktioner och många får det på en gång, så att säga. Men
slår det hårt mot samhällsfunktionerna i alla fall?
Ja, för att undvika att samhället ska stanna så stannar man samhället i förväg. Så jag vet inte. Det är lite hysteriskt, jag tycker. Men det är ju... Vi får se vad som händer. Och det, om man ser det i mitt bevakningsområde, så är det ju... Det blir ju tufft för många småföretag.
Oh ja.
För mycket av de här insatserna, ekonomiska insatserna, är ju riktade för att rädda SAS och de stora elefanterna. Medan
de... Vad händer med pizzerian och...
Ja, precis.
Taxibolaget.
Men även här försöker jag på något sätt också uppmärksamma de positiva händelserna och de kreativa, den kreativitet som finns bland mindre företagare. Det här att man har börjat med take-away-klippning och take-away-restauranger. Alltså man, liksom kunder som inte vågar gå på restaurang, då kan man skicka hem maten till dem. Och de som inte vågar gå och komma och klippa sig, kan man och frisör som åker hem och klipper. Det är som lite kul ändå. Va? Och det är väl det som har varit min idé och drivkraft, att skildra den kreativitet som finns bland entreprenörer och småföretagare. Det är, som ju också, om man återknyter till det här underifrån perspektivet, så kan jag ju uppleva att min, alltså småföretagare och entreprenörer, de är också en grupp som har liksom haft jäkligt svårt att komma fram i medierna. Och liksom, där har ju bland journalister funnits någon sorts underförstådd förutsättning att de är skattesmitare allihopa. Och liksom man ser inte här att det är faktiskt människor som vill skapa något. Och som naturligtvis vill tjäna pengar, men det är inte pengarna. Det är enklare att tjäna mycket pengar genom att satsa på en karriär i den statliga förvaltningen. Då kan du få en hyfsad månadsinkomst. Och kommer liksom, det är inte många småföretagare som tjänar lika mycket som högre tjänstemän eller chefer i stora organisationer.
Det går inte att bli miljonär för att massera folk för 450 i timmen inklusive moms.
Nej, du inte jobbar en stor del av dygnet för att driva en pizzeria. Du blir inte rik på det. Liksom, det är väl att det är så, just att det är så små marginaler som gör att alla inte klarar av att hålla gränsen mot vad som är lagligt, så att säga. Därför att man vill överleva med alla medel.
Jag tror att många småföretagare känner en enorm stolthet över att de försörjer sig själva. Och
ja, att idén bar, att det blev som man hoppade, eller att ens vision gick i uppfyllelse. Mm. Det är ju en otrolig känsla.
Men vad då du menar när media uppmärksamma företag, förutom i sådana... Ja, så kanaler som du driver så är det när de går i konkurs. Eller
när de anställda kritiserar, eller när miljövårdsmyndigheten gör en inspektion och hittar råttlort i källaren. Ja, alltså, det är då som nyhetsvärderingen klickar igång i normala medier. Sen finns det ju undantag, sådana som Dagens Industri och de här alltså branschtidningarna. Så att säga. Där har man ju liksom lite mer samma ska man säga mångfald i fokus som sportjournalistiken har, så alltså man kan skildra både medgång och motgång, både hylla de som lyckas och liksom skildra varför en del misslyckas. Och det är väl lite grann den balansen som är bra, som gör att man förstår vad som händer i samhället och i näringslivet.
Och det skäms ju också. Ja, tydligen mycket.
Det är rena terapisamtalet.
Nej, men när jag var som ung journalist så hade jag just den där uppfattningen. Jag tror att det satt väl i tapeterna eller i generna eller någonstans. Att det var det där med företag skulle man ju inte. För det var textreklam. Det hade man på journalistutbildningen. Man skulle inte skriva om företag. För då var det ju reklam för dem och det var giftigt, farligt.
Just när det gäller framförallt mindre företag så har ju journalister traditionellt faktiskt tagit parti för makten mot de små. Och då tänker jag på skattetvister. Jag vet inte, flera gånger hade jag den diskussionen när jag var på NSD när artiklar skrevs och vinklades som att det var ett brott att ligga i tvist med skattemyndigheten. Men du kan ju vara i tvist med skattemyndigheten som privatperson också om du inte får igenom ett avdrag. Du har försökt, men skattemyndigheten tycker att det där var fel och så blir det en tvist och så ska man avgöra vem som har rätt. Och det är ju inget brott. Det är liksom inget brott, att vara oense med skattemyndigheten. Men om en företagare är oense med skattemyndigheten, då tar de flesta journalister parti för skattemyndigheten. Mm. Medan i alla andra fall nästan så tar journalister parti för den som är drabbad av myndigheternas godtycke eller myndigheternas agerande eller ställningstagande. Och det är intressant, va? För plötsligt här så blir det tvärtom. Här är det myndigheten som har rätt därför att det är en företagare och de ska jagas.
Mm. Det tycker jag... Nu riskerar jag här att komma med fake news, för jag kan inte hela bakgrundshistorien, men vi hade väl en entreprenör som sotade här i Luleå som jag har inga detaljuppgifter, men han företaget fick för en skatteskuld. Och då var kommunen tvungen då enligt reglerna att säga upp avtalet med det här, för man får ju inte handla med företag som ligger efter med skatt.
Som inte betalar.
Har på Luleå varit utan sotning under en längre tid. Jag vet inte, har de varit och sotat hos dig något senaste två år?
Det är länge sedan.
Nej,
faktiskt.
Det är länge sedan. Men det här blir ju, jag kan inte detaljerna i historien, men man tänker det rimliga vore väl kanske, kan vi inte hjälpa det där företaget istället och se till att få ordning på de här skatteskulderna så vi kan fortsätta anlita dem istället för att vara de här reglerna. Ja. Men det kan finnas annat bakom som
jag vet inte den historien. Man får förutsätta att de agerade enligt regelverket, men det är ju intressant att nu har ju det regelverket ändrats, så att nu kan man ju få anstånd med skatt på grund av coronaviruset. Så jag menar, naturligtvis går det om viljan finns att vara lite flexibel när det gäller sånt här.
Nej, men okunskapen och oförståelsen för företagsamhet var extremt stor när jag var ung journalist. Sen blev jag ju egen företagare.
Ja, det
fick man ett och annat klart för sig.
Ja, ja. Men det kanske inte är så konstigt. Alltså, det är väl inte konstigare än att sportintresserade jobbar på en sportredaktion och kanske till och med har utövat en sport. På samma sätt så blir det ju bättre affärsjournalistik om det är någon som har lite egen erfarenhet av liksom förhållanden och problem hos företag.
Varför dricker inte du någon kaffe?
Jag tror jag druckit ur.
Har du druckit ur?
Ja. Nej, jag hade några droppar kvar.
Ja, jag vet inte vad läsarten blir på det här riktigt. Vi börjar ju den änden med att det var mycket pressstöd till NSD och Kuriren. Misstanke att de inte agerar i konkurrens längre. Ja, det gör de väl inte. Det är ju stort sett samma tidning. Det är bara ledarsidan och kultursidan som ska vara unik.
Alltså jag tycker det är bra att tidningen får pressstöd, för det vore ju hemskt om så att säga de lokala och regionala medierna försvagades så att de blev helt ointressanta att läsa och att de till slut försvinner. Men om man då får ett pressstöd för att ge ut flera liksom parallella titlar i mångfaldens namn, då ska man också upprätthålla mångfalden och man ska ge chans till alla som har något intressant och allmän intressant och som har nyhetsvärde att komma till tals, om man är sur för att de inte har ställt upp att intervjua redaktionerna, så att det finns en egen liksom, agenda, va? Eller att det inte att det är politiskt olämpligt eller så vidare. Det får liksom, man får vara mycket öppnare när det gäller den så kallade gatekeeper-funktionen. Alltså en mångfald av åsikter och inlägg och måste få komma till tals.
Ja, när det övergår det, du använder ordet agenda här, när det blir agenda. När det övergår det i det. Jag menar, journalistik handlar ju om vinkling och narrativ och sådär. Ibland så får då jag känslan att nu har det övergått till att bli agenda.
Ja, det finns väl några kända exempel på det. Ett är väl att det som snart är Sveriges största parti skulle ju inte vara så stort om inte en massa journalister hade haft, och politiker i andra partier hade haft en agenda att inte låtsas om dem i 10 år, medan alla, liksom en stor del av väljarkåren faktiskt
har en annan uppfattning.
Jag vet inte om de hade någon uppfattning om partiet, men de uppfattade att partiet adresserade frågor som bekymrade de här väljarna. Och när inget annat parti brydde sig om de frågorna så vände man sig till det enda parti som gjorde det. Jag tror inte att en fjärdedel av Sveriges befolkning är rasister. Men jag tror att de är bekymrade över integrationsfrågor och ordning, alltså kriminalitet och det här som är liksom kopplat till det här. Så man kan väl säga att Sverigedemokraternas framgångar är kanske ett tecken på att medierna inte fullföljer sin uppgift på ett opartiskt sätt. Men det är också ett tecken på att demokratin fungerar. Om alla utom ett parti skiter i en fråga som är viktig för många människor, ja, då röstar man på det parti som tar upp frågan. Och då får de ett politiskt inflytande. Mm. Alltså fungerar demokratin.
Ja, så kan man ju
men,
säga.
Men medierna har inte fungerat så
nej. Nej, och där är ju mitt resonemang kring det där är ju att ja, framförallt inom politiken då, om man har fryst ut och liksom deklamerat att man kommer inte att samtala med det här partiet. Och så råkar det där partiet säga saker om verkligheten som är svåra att förneka. Men då måste man ändå förneka dem, för man har ju sagt att man inte ska prata med dem. Och då kan man ju inte erkänna att de har rätt i en fråga och så vidare med mer. Så då målar man, hamnar man där till slut.
Och nu märker ju väljarna att om vi röstar på dem, då ändrar sig de andra.
Ja, ja.
Så även om du fortfarande är socialdemokrat eller moderat i själ och hjärta, så kan du styra ditt egentliga parti åt rätt håll genom att rösta på Sverigedemokraterna.
Och du behöver inte ens rösta på dem. Du behöver bara se till att opinionsundersökningen.
Ja, jo.
Så många röster fick de senaste valet. Utan det är opinionsundersökningarna som har gett dem.
Det här visar ju liksom hur viktigt det är med medier som agerar. Med mångfald släpper in många olika och inte driver agender eller ser sig som någon sorts missionärer där bara den sanna tron ska få komma fram, så att säga.
Ja, det här blir samma slutsats som i samtalet jag hade med Lotta Gröning här förleden, som var ledarskribent när du var på NST.
Ja.
Just det.
Ja.
Mm. Så här. Ja, men jag såg ju Åsa Lindeborg, för kulturchefen på Aftonbladet, i någon debatt säga liksom rakt ut och öppet att hon sorterade bort vissa saker. Så hon publicerade inte dem, för att då kunde det gynna motståndaren.
Mm.
Den här, vad säger, bristen på konsekvensneutralitet. Mm. Jag blev nästan chockad när jag hörde det. Men...
Ja, men det är väl ett exempel på att det funkar inte i längden. Sanningen, som vi brukar säga, kommer liksom fram.
Mm.
Vad man än tycker om den första som liksom uppmärksammar någon på problemet, så finns problemet där, och då blir det nästan bara värre om så att säga personer som ju inte man sympatiserar med får ensam rätt på att få kräll för det.
Nej,
det är ju det som är det sorgliga.
Men du, framtidskikaren då, så här avslutningsvis, jag tänker på, vi börjar med det här med pressstödet och sådär. Vad är det för vits att hålla de här tidningarna under armarna som ju, ja, det går ju allt sämre och sämre och sämre. Och de har kapat allt mer i det redaktionella. Färre och färre medarbetare. Det blir, ja, det måste ju inte automatiskt bli sämre journalistik, men jag upplever att det,
nej, men
det kanske inte är på topp riktigt.
Men
kanske var lite bättre förr.
Det är klart det var bättre förr när vi var i full fart. Ja. Nej, men alltså jag tycker att det är viktigt att det finns, att säga, seriösa nyhetsförmedlare. Att det finns ett antal liksom, tidningar eller medieföretag som har ansvariga utgivare som tar ansvar för att det faktiskt är sant och riktigt. Alltså, skulle vi bara vara händerna på olika källor inom sociala medier och olika liksom hänvisade till olika bubblor av olika slag, så vore det en försämring både för oss som nyheter som vill orientera oss och för samhällets utveckling. Det är väl därför, för jag menar, om vi ska återgå till Niklas Nordströms avskedsbrev då, alltså, så tycker jag det är viktigt att det finns seriösa medier som kan publicera det och sätta in det i sitt sammanhang. Alltså, det här är en partsinlaga av en före detta politiker som recenserar sig själv. Det är klart att det har liksom brister, lugnt sagt. Men ett seriöst medium kan då liksom ge det en bakgrund, eller ge kanske andra kompletterande röster som kritiserar denna gärning, och som redovisar de frågor som han inte har velat svara på. Då kan man få en sammansatt bild då i ett nyhetsmedium. Istället för att vara hänvisad till olika bubblor på nätet. Ja, på där Niklas har en bubbla. Och...
Eller nyheter i norr kan man.
Ja, affärer i norr, jo. Jo, jag har väl en näringslivsbubbla då, ja, möjligen. Ja. Men i sociala medier, där kan ju Niklas ha sin bubbla. Av dem som, och så kan hans fiender ha en bubbla. Och så blir det väldigt svårt. Det är väl därför jag tycker det är synd och blir lite upprörd över att Norrmedias, alltså NSD-okerien, slarvar bort den här chansen att försöka summera gärningen då, även om han inte ställer upp på en intervju, så har man hans ord och så kan man liksom ge en sätta det i relief till all kritik och alla frågetecken som finns kring hans gärning. Och det är väl där som de liksom brister, och det menar jag på det. Och det är också när de dessutom har statligt stöd, och då tycker jag inte att de riktigt motsvarar förväntningarna som jag har.
Du menar att de kan inte, på grund av pressstödet, kan de inte ha en sån där kaxig hållning genom att säga att vi har bestämt och vi gör vad vi vill för vi är ett fritt.
Nej, jag tycker inte det, för hade de inte haft det och det hade varit flera konkurrerande tidningar, då hade de kunnat sagt, ja, vi gillar inte Niklas, vi skiter i det här. Va? Men då hade en annan tidning plockat upp, ja, det. Men det här är ju en snackis. Det här kommer ju, det här ska vi, klart vi ska publicera. Men nu är det ett monopolföretag. Och då tycker jag, då ökar ansvaret på att faktiskt inte täppa till när någon vill liksom skriva ett tack och hej till den kommun där han har varit kommunalråd i 6 år. Det är liksom, för mig har det ett allmänintresse och ett nyhetsvärde, vad man än tycker om honom. Och,
ja, liksom. Ja, innehållet i brevet var ju inte så märkvärdigt.
Nej, det var inte så märkvärdigt.
Var bra,
ja,
bra,
precis. Så. Ja, men därför hade det ju kunnat bli bra journalistik om man hade satt in det i sitt sammanhang. Jag hade ju ingen anledning att göra det, för han har inte undanhållit mig någonting, så att säga, utan han har ju bara... Just när det gäller de här utvecklingsfrågorna så stämmer hans självbild ganska bra med den allmänna uppfattningen om honom som jag upplevde. Men det var just därför som jag tyckte att det var liksom lite synd att de sumpade den möjligheten.
Ja. Men man måste ju också kunna publicera ett sånt där brev och låta läsaren dra sina egna slutsatser.
Ja, det var ju det jag gjorde, så att säga. Ja.
Så man måste ju inte alltid tala om för...
Nej, men om de nu kändes obekväma med att publicera, då hade de kunnat göra så och hantera det journalistiskt, så att säga.
Jag tror jag sa avslutningsvis nyss, men jag tänkte ta en fråga till.
Ja, okej.
Okay. Det fuskar här.
Bonusfråga.
Du som har varit tidningsman i många år, den där rackars tv-bilagan. Vad är det för mögligt? Ja, TV-bilaga, ska man sitta där och bläddra och ringa in där?
Du, jag har
nej, vadå, blir det folk...
redan på min tid så försökte jag ta bort både TV-bilagan och börssidan som jag tyckte var helt absurd, för liksom, nu när det finns alla möjligheter att i realtid följa börsen.
Jo, just.
Nej, det gick inte. Det finns människor som har papperstidning, som vill ha börssidan, och så ska de se vad de fonder de har går och så. Och de vill ha en TV-bilaga på nattduksbordet, eller vad säger jag, på vardagsrumsbordet. För att liksom kolla. Det är så, de är tillräckligt många fortfarande. Annars så skulle de ju spara ganska mycket papper på att lägga ner det. Det är fascinerande.
Nu tar jag min sista kaffeslurk och så gör vi thailändsk.
Ja.
Tack för din medverkan.
Ja, tack.
Får man väl säga. Det var lite självartigt formulerat, kan jag säga. Det var kul att prata med.
Trevligt att få ventilera lite saker. Ja. Som, under lugna former. Thank you.